Kroaterna har inte gett upp. Nu är handen uppe. Jeppson långt utifrån. Går upp, skjuter i mål! Han vänder tillbaka skottet. Vad är det för skott han skjuter?
Ja, det är otroligt. Han vänder den. Målvakten sticker sitt vänstra. Och det är ju från 11 meter. Med dålig balans. Vad finns i den här grabben? Jag tror att farfar, var han som satt på läktaren, har gett honom ordentligt med energi.
Handbollspodden anropar Balkans boll under nummer 1, Johan Flink.
Ja, den var ju snygg. Den kände jag inte till alls.
Hur är det? Är du i Zagreb nu? Det är match på... Det var jävligt bra timing med nu när vi vann mot... Eller vi. Vi kan ju börja där. Jag får mycket kritik internt för att jag har råkat skriva vi ibland i bloggen om det svenska landslaget. Det gör inte du, va?
Nej, men det finns säkert någon som kan hitta att jag har gjort det. Men jag försöker tänka på att inte göra det.
Det är lätt att det bara blir så liksom, när man skriver. Utan att man reflekterar över det.
Framförallt när det går bra. Annars är det, annars är det ju dom och nej. Men jag kan säga lite grann så när man smsar med presschef Vander då. Handbollsjöken, du vet. Ja, men då skriver man när ska... nej, eller man säger om, vad tror du om vi tar till det? Där märker jag att ibland skriver både ni snedstreck vi. Då är det lite mer informellt, men eller väldigt mycket mer informellt än i en tidning. Men då tänker jag på, då tänker jag inte ens på det. Men jag försöker vara noga när jag skriver annars.
Jag tror det lite beror på att man får slut på namn. Man skriver Sverige, det blir mycket Sverige, mycket landslaget.
Blågult. Det är därför vi försöker hitta nu det här Krilles killa som jag helt omedveten var ju om en redaktör som satte det på vår första sida på Sportbladet efter Kroatien-matchen. Känns inte riktigt som, det är inte Bengan Boys klass på Krilles killa, va?
Det är inte, nästan så det börjar klia lite i kroppen när jag såg det. Det var, ja, Krille är ju bra, ligger bra i munnen. Krilles, men just killar, Krilles killar. Om man hör Bengan Boys så hör man ju det med Bengan Boys, en bastant röst. Och, Krilles killar låter mer som något som om vi anordnar ett barnkalas eller något sånt här. Kommer Krilles killar idag?
Ja. Som han säger. Ja, men jag håller med. Dessutom var ju Bengan Boys var ju också lite just boys och så var de typ plus 35 allihop till slut. Nej. När det väl satt i sig, så det fanns lite dubbelt där. Vi hade ju Linnells lirare lite grann under EM 2008 när det gick bra där.
Den är lite sämre än Bengan Boys, men den är nog klart bättre än Krilles killa.
Mm. Ja, jag får kanske överge Krilles killa. Jag tror att jag skrev det en gång sen i en artikel igår. Jag kommer inte riktigt ihåg. Skriver så mycket, men
det är ju någonting, Krille gillar man ju. Krille är ju bättre än både Christian och Andersson.
Anderssons armé var det ju någon som föreslog, men Andersson, det funkar inte, eller för folk vet inte riktigt, är det Andreasson, Andersson, Andreasson, alltså det är ju fortfarande folk i min bransch som är här som säger fel.
Andresen, tror jag Perlskog och Hellgren brukar köra ibland.
Ja.
Det är inte, det är inte rätt ju.
Nej, och det är ju lite värre, för där är det ju faktiskt i... Det var inte dem jag tänkte på, men då säger man det i tv. Den jag tänkte på säger ju inte det, är ju inte i etermedia, kan jag säga. Så jag ska inte hänga ut mer än så. Men,
Krilles kamrater? Nej.
Det känns inte så maffigt det heller. Men jag känner igen problematiken med det här. Man blir så trött på att skriva Sverige och landslaget och blågult och så hamnar man i ett vi då kanske. Men så du kan väl vara lite förlåten om det, framförallt om det handlar om bloggen. Då kan man ju vara lite lösare i kanterna. Så. Men sen så noterade jag faktiskt att den som satte gjorde stora första sidan efter Kroatien, alltså vår Aftonbladets första sida, hade en rad där där jag stod då, det var från min krönika, och så stod det väl så här Flink kolon och så någonting, och då var det vi, Det var kanske utrymmesskäl. Inte Sverige, inte landslaget. Vi var så. Men där var det inte mer noga på första sidan, kan man ju tycka.
Men det är ju lättare med landslag. Med. Det blir ju, man identifierar sig på ett annat sätt med ett landslag. Jag skulle ju aldrig... Det skulle aldrig ens sippra ur mig och sitta och skriva vi om man skriver om IFK Kristianstad eller Kristianstad HK. Utan det blir ju... Ja. Det är ju... Det känns ju, man sitter ju, och jag gör det i alla fall, att man sitter ju och håller liksom på Sverige när man spelar. Det
gör jag med.
Det är väl inga konstigheter.
Nej.
Men absolut. Du jublar kanske inte på pressläktaren.
Nej, men jag knöt faktiskt näven en gång mot Kroatien. Får jag erkänna. Och det var nog när Lagergren snodde bollen. Kan det ha varit 3 minuter kvar och de kunde väl gått upp till 3 målsunderläge eller 4. Tror jag, Kroatien. Och så tror jag att Sverige kontrar istället och definitivt punkterade matchen. Det var ett läge där han snodde den lite, var lite fumligt från kvart, och så tog han bollen, studsade lite, och sen tror jag att de slängde upp den och så blev det mål. Men
skrek inte på domarna och så i alla fall.
Nej. Nej, det gör jag inte.
Ja, den här podden kommer ju att fokusera enbart på EM. Det är ju hett nu, känns det som, efter Sveriges succé mot Kroatien. Men vi har väl, för att punkta upp det någorlunda, så har vi väl tagit fram 3 EM-snackisar var som vi kanske kan fördjupa oss i lite mer än det vanliga hyllandet nu när det går bra.
Men du har börjat med... Ja, vi kan ju inte påstå att det är de objektivt 3 största, eller 6 största blir det totalt. Utan det blir lite från våra respektive horisonter kanske.
Precis. Och du kan väl ta din först.
Jag kan börja med en, och det är ju Tjeckien. Mm. Med alltså, där vi har ju en osannolik, får man väl ändå lov att säga, skytteligaledare just nu i EM efter. Vi ska ju säga då, nu är det ju alltså torsdag förmiddag för egen skull, inte mitt i natten, så vi är hyfsat pigga, tycker vi själva att vi är, hoppas det hörs. Så nu är ju hela gruppspelet, blir ju alltihopa blir färdigspelat igår, och nu står vi inför mellanrundan som drar igång ikväll då med Sveriges mellanrunda grupp, fast Sverige då inte går in från på lördag. Helt otroligt, 3 vilodagar i ett mästerskap, det har ju aldrig hänt tidigare. Men så just nu leder ju då den här, jag vet inte knappt hur det uttalas, Drahala. Är det väl på sätas? Drahala? Nej, det är helt
omöjligt. Sadrahala. Sadrahala.
Ja.
Jag övade på det innan, men ja.
Ja, det borde jag ju också ha gjort. Han leder alltså skytteligan. 35 år tror jag han är, va?
Mm.
Och spelar i Sankt Gallen i Schweiz. För har ju noterat då Rasmus Boysen och andra... Han har ju varit både i Norge och Danmark. Nu är det ju några år sedan, men om det var 2011 2012 då... Åkte han alltså ur andra ligan i Danmark med något lag som heter Tunde eller någonting sånt här. Och då tror inte jag att han såg framför sig att han skulle ta Tjeckien till mellanrundan och toppa skytteligan efter gruppspelet i ett EM. Men det är ju fantastiskt med sådana små historier. Och sen har han varit runt i lite mindre klubbar, bland annat i Tyskland också. Och så. Nu är han i Sankt Gallen. Med din gamla favorit eller?
Nej.
Det var inte han. Nej.
Det var inte han. Hoppar vi raskt över till Martin Gallia.
Ja, men det var ju en snygg övergång då. Och det var ju han jag skulle komma in på. Men jag tänkte jag måste bara nämna då, så du får nämna Sasha där. Men innan du går in på det så tar jag ju bara Martin Gallia. Som spelade i, som väl är typ 39 år nu, spelade i RIK en säsong 2003-2004. Det var ju precis... När RIK var som bäst, men det började gå ut för, kan man ju säga. Eller de hade väl varit som bäst. Så han blev inte så långvarig där. Det blev ju ekonomiska problem ganska snabbt. Det var nog ingen billig lösning heller. Han gick väl sen till Göppingen och han var i Lemgo eller någonting. Gärligare. Men han har ju varit magnifik också. Och det kunde, hade man har ju svårt att se den utvecklingen. Det hade man ju, kommer vi tillbaka till när det gäller Sverige då efter Island. Men Tjeckien dängdes ju dit med, vad var det, 32-15 av Spanien.
Ja, så det var ju där i början så var jag inne och fingrade på en blogg om att det här var, man hade sett fram emot ett jämnt mästerskap med där inga matcher var enkla, utan det var, man kunde räkna med jämna matcher över hela linjen, för det är ju bara bra lag med när det bara är 16 lag med i EM. Men så blev det ju de här, det var rätt många ojämna matcher där i början. Tyskland vann ju med rätt såklart och Kroatien, alltså det var många, Danmark slog Ungern stort och så här. Men sen blev det ju ändå, det blev ju den utvecklingen som vi hade hoppats på. Det blev lite skrällar och så här att vi, Tjeckien slog Danmark liksom. Det hade man ju aldrig kunnat förutspå.
Nej, och avslutade sen med att slå Ungern.
Tvåla dit ungarna, ja, med Vranjes och Zetterström som ju åker hem med tre raka förluster. Inte, tror jag inte riktigt var vad de hade förväntat sig eller hoppats på efter. De var väl rätt nöjda där efter träningsmatcherna mot Sverige inför mästerskapet, om man tolkade Vranjes rätt.
Ska vi glida in lite på Ungern som du har som en punkt?
Ja.
Men du glömde ju Sascha.
Ja, Galja. Han spelar alltså nu i Górnik Zabrze, tror man säger. Med Alexander Tatarintsev i den gamla IFK-hjälten. Som man, ja. Man har saknat Sascha.
Ja, jag förstår ju det på ditt härliga bloggande. Det kan vi också komma tillbaka till. Få röster i handbollssverige just nu.
Lite så är det. Men han har ju också spelat, Galja, han har ju spelat i St. Gallen nu. Och tre eller fyra säsonger tror jag tittade innan. Men Tjeckien är ju, är de EMs största överraskning så här långt? Det får de nästan vara, va?
Ja, det måste de ju vara. De är ju, jag menar, Filip Gisha bar ju det där laget många år utan att bära det särskilt långt. Jag kan inte påminna mig att de har gått vidare någon gång på det här viset. Och nu har han slutat och då...
Ja, nu har de ju lika stora chanser som alltså den halvan de är på där med mellanrundan. Jag vet inte om den känns, skrev till min kollega där Grossan som är ju makedonskt fan, att den är lite risig den halvan känns som. Men den är, jag vet inte om den är risig om det är rätt ord, men den är i alla fall jämn. Det är ju bara Makedonien som har inget lag har full pott, Makedonien har tre och sen är det ju då Spanien, Danmark, Tyskland, Tjeckien som står på två. Så att den mellanrundan kommer man ju att följa med stort intresse. Och även Slovenien då som ju vi kan komma in på senare, deras öden och äventyr i det här mästerskapet.
Ja, de kanske borde haft fler poäng på ett vis. Så att den är ju jämnare än Sveriges halva. Sen återstår ju att se om den är skarpare. Det är ju... Jag menar, faktum är ju att på ett vis jämnar då, men kollar du på grupperna så var det väl bara, alltså det laget som åkte ut i respektive grupp, det var väl bara i Sveriges grupp som de tog poäng, va? Island då. Mm. Det är ju också ett jäkla öde att slå gruppvinnaren i premiären och sen åka ut. Men de har ju sig själva att skylla. Det.
Ja, det är ju, när man tänker på det så är det ju rätt, nu spelar Sverige på måndag i mellanrundan, samtidigt börjar då våra Kristianstad-spelare med Olafur och Arnarsson, ska de börja träna lite försäsongsträning med Kristianstad. Det är ju lite skillnad i den nya vardagen där, det svänger snabbt.
Ja, men det gör det. Om vi bara ska göra något till kring Island och Serbien, den matchen, alltså där vi... Du skulle kunna fråga vilka som helst i det svenska landslaget och nästan vem som helst i handbollsvärlden, så säger de att det finns liksom nästan inget lag, det finns det ju såklart, men kanske på den här nivån, där nackscenen går så snabbt som på serberna. Och då var de alltså i ett läge, Island, alltså när de mötte Island, ja, de kunde gå vidare om de vann och om de inte vann med mer än vad det nu var då, står det stilla, fyra. Ja. Minst med fyra mål, så var de ju då beroende av att Sverige skulle vinna. Men skulle de då gå vidare så visste de att de går vidare med noll poäng, vilket ju är...
Känns naturligtvis... inte som att Serbien, alltså att motivationen, även visst vi kan gå vidare om vi vinner, men gå vidare med noll poäng, det är lite skitsamma. Så.
Och med några minuter kvar, om det var 10, jag minns inte riktigt, så ligger de dessutom under då mot Island med tre bollar, tror jag. Mm. Och då, serberna av alla lag reser sig från det. Och islänningarna av alla lag som är kända för att kunna kriga och allt det här, de tappar det.
Ja, det var en högst oväntad utveckling på både gruppen, sista omgången i den gruppen och den matchen.
Ja.
Och det satt jag... man ju samtidigt och var lite bitter på att när Serbien nu vann med tre där, att ja, det var det de här marginalerna. Vi satt ju och räknade där hela handbollsnörderiet, så att jag räknar på mål, antal mål, vad som gällde där när Sverige skulle bara vunnit med tre bollar. Varför var de inte lite mer kalla där liksom? Lite bittert att Nej, det är orutin som spelar in. Nu hade vi liksom varit klara med 2 poäng om vi hade varit lite smartare där. Så ja, där var man ju tveksam till Sveriges taktik. Men det löste
sig. Ja, precis. Och med rätta tycker jag. Sen så kan ju då svenska landslaget säga att ja, men det spelar ju ingen roll i slutändan. Nej, det gjorde det ju inte. Men det levde jäkligt länge i varje fall. Det där målet. Eller att de tog släppt in ett till och sådär. Så jag vill faktiskt så här i efterhand ändå än en gång slå ett slag för att folk kan bli trötta på spekulationer och sånt. Men det är ju ändå... Det tillhör ju någonstans tjusningen med ett handbolls-EM. Och är befogat också. Därför att det är små marginaler och man får vara rätt så slug och listig ibland. Mm. Jag menar inte i vår roll utan spelare som lag. Alltså.
Men ska vi smyga in på det där upplägget då? För nu är vi ändå där och tassar med det här EM där man tar med sig poäng. Men man tar inte med sig alla poäng utan man tar med sig poängen från de lagen som går vidare. Vilket då öppnar upp dels för att du ska ha kul och räkna lite på förutsättningar. Men också för att, som vi då ville i det här fallet, att skulle släppa in mål med flit och kanske tappa poäng med flit i vissa matcher. Kan man ju tjäna på och så här, att det upplägget är inte riktigt sportsligt.
Nej, men du vet ju vilka sidor jag står på i det här och du tar väl då rollen lite som djävulens advokat eller vad det nu heter. Men vi ska ju också slå fast att det finns väl egentligen inget system som är helt rättvist om man drar saker och ting till sin spets. En del menar ju då, ja men tack, jag vet jag VM, det är ett gruppspel och sen är det...
Åttondel direkt.
Ja, utslagsomgångar. Men jag menar, där då med de här stora grupperna på 6 lag... Det är ju bäddat för att lag ska få i slutändan ha ingenting att spela för. Här har ju nästan alla lag någonting att spela för in i det sista. Det har väl det här EM-et visat om inte annat. Men i ett VM då kan du få matcher som där ett lag är utslaget och ett annat behöver vinna med 10. Och de vinner med de här 10-11 mål, vilket den skillnaden egentligen inte är. Det är inga myter inblandat, det är bara att man har gett upp. Du kan också lägga dig för att få ett, som du ser ut i varje fall, ett lag du inte vill möta. Det där har man ju spekulerat i så många gånger. Jag var inne på det utåt gjorde jag inte det, men jag vet att jag bollade redan i samband med ett signal till laget och att Sverige och Norge skulle mötas i sista matchen. I allra sista matchen, det gick en match parallellt då i den gruppen man gick mot, men att man ändå kunde... Det kunde bli ett scenario där man kunde välja vilka man skulle möta. Och i den andra gruppen som då, precis som man trodde, var väldigt jämn. Men där det kanske ändå man kanske skulle vilja lägga sig för att möta ettan eller tvåan för att slippa till exempel Frankrike. Det fanns ju sådana scenarier. Men vad hade du för invändning då?
Invändningen är ju att det finns ju i mellanrundan så... Där finns ju lag som inte kommer ha ett dugg att spela för i de sista matcherna som kan betyda extremt mycket då för...
Tänk på så långt. jag är här. Då och då. Nu.
Nej, så att där finns ju en liten orättvisa som kan ju få stor betydelse för de lagen som jagar semifinal och kanske behöver hjälp från... lagen i botten som då redan är utslagna och inte behöver boja sig ett dugg. Så det är lite nackdel där då.
Alla har sina kryphål och brister, alla system. Men jag tror faktiskt att EM gjorde en ändring för, om det var inför förra någonting sånt, att nu möts ju gruppettorna direkt i första matchen. För lite grann för att undvika sådana och för att inte få kanske så här ointressanta matcher rent kommersiellt intressemässigt också till slut då. Mm. Så därför möts ju Sverige och Frankrike direkt. För tidigare tror jag det var så att ettorna möttes alla sist och då kunde det hända att de redan var klara och så vidare.
Mm. Ja, mellanrundan är ju det roligaste på hela mästerskapet. Där är det liksom de allra svagaste lagen utslagna och särskilt då som ibland kan det ju vara så att 2 lag sticker ifrån direkt, men tittar man nu på både, även om Sverige och Frankrike står på full pot, så är det ju högintressanta matcher med Kroatien och Norge som nog är rätt sugna på den där semifinalplatsen också.
Ja, definitivt. Tittar vi på den gruppen så är det väl, känns det väl som att Serbien och Vitryssland går in med 0 och de är ju, ja... Det är väl frågan om de inte blir avsågade i kväll, eller är det när ni har lyssnat? Norge och Kroatien bör ju ta dem, men i det här gemet vet man ju ingenting. I den andra mellanrundan däremot känns det som det kommer leva längre.
Där är det ju vidöppet, ja.
Ja.
Sen är det också som Boysen, vår danske handbollstwittrare som vi hade som gäst, han skrev där att det är ju, i och med att de bara spelar i två arenor nu så blir det ju, och det är då sex lag i mellanrundan i varje grupp, så blir det ju som när, som han skrev då, när Spanien och Makedonien drar igång sin match om tre dagar här, så har redan Danmark och Tyskland spelat två matcher i mellanrundan. Men ja. lite trist, likadant med de här sista matcherna i gruppen som då kan liksom påverka varandra, att de inte spelar samtidigt. Det går ju aldrig när man bara kör en grupp i en arena, så att det kommer alltid finnas lag som kan spela på resultat. Så det är inte helt optimalt för rättvisan det heller.
Nej, det sistnämnda är svårt att undvika så länge du har en arena. Men nu i detta EM-et, eller om det var redan i förra, så de har ju spritt ut det mer nu också. Att mellanrundan förr gick ju på tre olika speldagar, men den är ju utspritt på fyra speldagar nu. Det är ju därför Sverige får den här, eller alla lagen får ju en lång vila någonstans. Gruppettorna fick den direkt. Norge, som Sverige då möter i sista, får ju sina tre precis före Sveriges match. Vilket det bästa är. Säger framförallt om den sista matchen då är avgörande, vilket det mycket väl kan vara. Då har Norge tre vilodagar, Sverige har en.
Mm.
Det är ju senare i turneringen man borde vara mer slipen, det borde vara mer nytta med tre vilodagar. Sverige direkt efter, om vi pratar lite grann om det, just inte så mycket jämfört med andra lag, men utan med att nu hade de tre dagar styckte de, det var skönt eftersom de skulle resa, och kanske också att det var just Frankrike. Nu i Frankrike kommer ju, har ju lika många, det är ju ingen skillnad gentemot dem, men ska du möta Frankrike, det går ut över fräsch. Så kan man väl konstatera då, var väl kontentan av deras resonemang, så att de gillade att få de här tre dagarna, och det är klart att de spelade sent där. Det var en jäkla urladdning. Det
ja, sen att de, när de har lagt så att man möter gruppettorna och möter varandra direkt, så känns det ju rimligt att man också får en extra vilodag där mellan matcherna.
Ja, ja. Men sen gäller det för sig. Sen är det ju varannan dag från och med lördag.
Mm. Det är härligt, det är roligare för oss. Och
ja, absolut. Ja, men jag tror ju att det handlar mer om, ja, jag har ju varit inne, vi har väl nämnt det här, och jag hade din artikel igår och pratade med Bokvist. EM 2002 när Sverige tog guld och spelade de alltså 8 matcher på 10 dagar. Nu är det 17 dagar. Och jag tror ju tyvärr inte att det är så mycket om för spelarnas skull eller lagens skull. Jag tror det är mer kommersiella intressen, tv-bolagen. Har du rättigheterna så vill du kunna visa så många matcher som möjligt, att de inte ska avgöra samtidigt. Som det var om du går bak 2002. Du kan, ja, själv tänka dig. Alla matcher skulle spelas och det fanns 8 speldagar bara. Det var många matcher som gick samtidigt.
Men då är du lite ledsen nu då för att det sista mästerskap, eller sista EM med det här upplägget. Nästa gång är det ju 24 lag, va? Som ska vara med. Då blir det inte riktigt top notch, alla top notch lagen. Då blir det lite mer ojämna matcher och kanske inte lika mycket räknande heller.
Nej, jag hade faktiskt glömt av det där med band och påminner mig om det när jag slog ett slag för det här spelformatet, att det var sista gången. Ja, jag är ju emot det. Jag tycker handbolls-Europa är inte så brett så att ett EM ska innehålla 24 lag. Absolut inte.
Nej, det är väl lite den här VM-sjukan i fotboll som de håller på med där, att det blir ju mer exklusivt ju färre lag som är med. Och det blir inte samma kvalitet på mästerskapet i stort när man tvunget ska utöka hela tiden. Men det blir ändå lite räknande blir det ändå i formella rundan fortsätter ju som sådan. Men det är bara blir fler de här första grupperna, blir fler sådana första grupper, och så rullar väl mellanrundan på som vanligt sen, tror jag.
Ja, precis. Du går vidare. Det är bara två lag i varje grupp som går vidare. Sex grupper med fyra. Så att du går ju bara vidare med 0-1 eller 2 poäng. Så att skillnaden är inte lika stora när du kommer in. Men jag menar, redan idag, betalar bara kvalet idag är ju rätt så odramatiskt. Det är inte särskilt krävande. Om du jämför med VM där du kan hamna i ett playoff mot en riktigt tuff motstånd. Så. Och nu ska alltså 24 lag gå vidare från det här EM-kvalet. Så det går ju inte att missa nästan. Och det är väl bra såklart om man är svenskor vill se Sverige i EM. Och det vill man ju, att det knappt går att missa. Men Sverige har ju bara missat EM en enda gång. Så. Mm.
Ja, vi var inne lite på Ungern. Och de har ju ändå, frågan om de inte liksom har ett lag som borde utan problem egentligen ta sig vidare. Om man tittar på det laget de har, det är ju ändå många spelare från Veszprém då, som är ett av världens bästa klubblag. Och de har ju liksom Lecca i Barlog, spelar i Veszprém, den här hårlösa högernöjan som väl kanske inte är den största handbollsesteten, men som är rätt effektiv när han väl spelar.
Ja, men det...
Miklov i mål liksom, det är Bodo vänsternöjan som är vass skytt. Så att där är ju liksom, finns ju kvalitet. Så det är ett
enormt skytte. Och då är ju Shush i försvaret, som kanske inte är lika bra längre, men som i många år rankat som en av världens bästa försvarsspelare. Han har inte varit så bra, för att Ungern har ju haft jätteproblem i försvaret. Jag har sett väldigt lite av det, ska jag säga, i EM här. Jag såg ju de andra träningsmatcherna, det var ju, de släppte ju in mycket redan då, men samtidigt hade de ju, ja, Palicka betecknade och Vanjes höll ju med om att de har världens bästa skytte.
Mm. Ja, Vanjes sa ju det, han hade liksom Jamali, som visst han har haft en tung höst och så, men där finns ju skyttekraft där också, och han är inte nära att vara någon startspelare så direkt.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej. Och du nämnde Veszprém, du har ju många i Pick Szeged som alltid är väl ett kvartsfinallag i Champions League.
Ja.
Så, och Vranjes ska vi också ha ju ett ansvar. Ju hyllad som en av världens bästa tränare de senaste åren. Många som trodde att han hade något stort på gång här nu med Ungern, men
lite floppvarning. Nu lär väl inte han och Björn Zetterström hänga löst. Det satsas väl mot OS där 2020 är väl det stora målet. Så att,
ja.
Och det, som jag förstod det när jag pratade lite med Zetterström inför EM, det fanns ju inga jätteförväntningar så på laget att de skulle liksom gå vidare och blanda sig i några medaljstrider. På honom lät det mer som att i Ungern så var det mer liksom kul att de var med och att de förhoppningar fanns att de skulle prestera bra handboll. Liksom.
Mm.
Så att internt, jag tror inte att de hänger löst.
Nej, det är absolut inte. Och tilläggs grej då att Notch inte var med, han saknas kanske framförallt bakåt. Han har ju tackat för sig efter 20 år någonting i landslaget. Mm. Men ändå, jag menar Ungern med sina, de lagen de har, det intresset som där finns kring handbollen, i varje fall vad man ser topplagen, jag vet inte hur det är generellt för något publiksnitt i ligan är, men det är ju en klassisk handbollsnation och vi tycker att de har ett bra lag på pappret och så, nu ska de egentligen, alltså det känns ju som en underpresterare har varit så rätt länge. Även om de var framme i någon OS-semi där, var Sverige slog ut dem i OS-semifinalen. Det kändes ju då som en jävligt bra lottning. Efter att ha slagit ut Danmark så fick de Ungern. Men det är ofta så. Staffan Olsson brukar ju säga, när han var förbundskapten brukar man ju alltid fråga, ja, vilka tror du går till semifinal då i EM och VM? Och då. Han trodde ju alltid på Ungern, men han gick ju alltid bet. Och till slut blev det nästan lite rolig grej att han trodde på Ungern och de åkte ut. Va? Så att, där finns ju ändå någonstans en potential.
Ja, inte ska de behöva åka ut mot Tatarintsev, lagkompisar i alla fall.
Nej. Sen så tror jag att det var en tuff grupp med Spanien, Danmark. Och sen var ju då Tjeckien, slog ju till där. Det var väl den matchen som Ungern skulle ha vunnit såklart.
Ja, men ja, Tjeckien var uppenbarligen, det var inte så att Tjeckien hade förlorat stort mot Spanien. Ja, de förlorade stort mot Spanien, men att de slog Danmark visar ju att det finns ju kvalitet ändå, så att det var inte bara Tjeckien, inte bara Ungern som var dåliga, utan Tjeckien var, visade sig också vara bättre än vad vi hade trott.
Men som sagt, Tjeckien är väl stor överraskningen och Ungern är kanske den stora floppen faktiskt.
Ja, tittar man på de lagen som har åkt ut så är det ju väntade lag i alla andra grupper. Så att, det får vi väl placera dem så.
Ja. Får jag bara sticka tillbaka till spelformatet och det här?
Ja.
Och räkna lite av det som jag tycker är kul. Det är ju ändå lite, jag bara tänkt på just för och nu. Va? För direkt efter matchen mot Serbien, ja, då när Appelgren flyttade sig eller vad han nu gjorde, så då i varje fall framställde ju spelarna det som att de inte hade någon aning. Appelgren hade nog det, men de andra var liksom, ja, jag trodde vi skulle vinna med 2, och Lukas kom och sa att ja, jag tänkte bara vi skulle vinna med så mycket som möjligt. Och vet jag att han nämnde det för Wislander som nästan blev häpen därefter till presset, att han är ju här som Radiosportens expert, och han sa, fan, sånt hade man ju stenkoll på när man spelade. Det hade vi, sa han. Och sen när jag väl frågade, visste alla alltid? Nej, kanske inte alla, det vet jag inte. Men jag har ju alltid varit sån som räknade. Och när jag åkte, flög med Frändesjö igår hit till Zagreb, så kom vi in på det här då. Vad en fyramålsseger mot Kroatien kan bli viktig. Visst, vi kan ju hoppas att Sverige går rent och så behöver vi aldrig räkna någonting i mellanrundan. Men att ha 4 mål mot en som vi i varje fall tror huvudkonkurrent om en semifinalplats kan vara jäkligt viktigt faktiskt.
Mm.
Om vi tror att det blir lite jämna matcher. Det finns ju scenario där Sverige kan gå vidare med en seger bara mot Vitryssland om vi har lite flyt med de andra, och så då att det blir en sån här inbördesmöte till exempel med Norge, Kroatien och Sverige.
Mm.
Där vi möter Norge sista. Har Kroatien då säger det att vi slutar på samma poäng. Och då har Sverige 4+ mål på Kroatien, och säger att Kroatien har vunnit med 2, då står de på -2. Då kan vi gå in och förlora med 2 mot Norge. Mm. Om vi bara inte släpper in till. Ja, nu är vi inne på det. Men sånt där, och det sa Fredrik, ja, det stod jag och Wislander precis och snackade om i väntan på bussen skulle ta oss till flyget. Medan man sen Jesper Nielsen då, han fick ju reda på i mixade zonen att de hade gått vidare med 4 poäng efter matchen mot Kroatien. Och nämnde det för Simon Jeppsson då. Ja, det trodde jag också. Men jag frågade Zacke. Så jag har Zacke koll. Zacke har stenkoll. Så. Vilket jag också blev lite överraskad.
Men jag pratade med Henningsson också. Han hade inte heller koll på att de gick vidare med 4 poäng efter segern. Han sa ju det med att liksom, det är det som oroar mig lite. Att man inte har... bättre koll där på läget, för Henningsson sa det att inför matchen mot Serben så när laget liksom, alltså samlingen och så, de hade genomgångar med Andersson, så de pratade inte så mycket om att det hade varit bra att vinna med 3, utan det var bara att de skulle vinna matchen, att de skulle spela bra och vinna matchen. Och det är liksom det, jag tycker det borde ju nämnas liksom, när det kan få sån, alltså mästerskapet kan ju avgöras på sådana detaljer.
Ja, jag kan väl på ett vis ska jag tycka att man före matchen kanske snackar bara om att vinna den. På ett vis. Samtidigt så tycker man underkänner deras mentala kapacitet. Att nu fan kan du nämna som ledare att vi behöver vinna med 3 mål. Men det viktigaste är det tar vi liksom i det skedet. Men att de åtminstone bara är informerade om det. Det tror inte jag skulle störa dem, att de skulle riskera att förlora matchen mer då.
Det var det jag menade. Bara liksom nämna det liksom, så man vet om, så att det inte blir en chock när de leder med 5 och det är 3 minuter kvar i en timeout. Nu ska vi bara vinna med 3, och då alla börjar skriva på sig och undrar vad det är frågan om. Utan att man någonstans planterar ett litet frö redan innan matchen.
Precis, planterar det och sen tar upp det då i timeouten med några minuter kvar. Men man, vad jag förstår, de har inte gjort någonting av det alls.
Nej, det är det möjligt. Vad man hörde i timeouten så pratar de inget om det. Men det kan man ju alltid. Det kanske inte man vill stå och säga med när mikrofonerna är på. Så att,
ja, men då har du ju inte. Ja, eller så ljuger spelarna i efterhand. Eller så har de inte lyssnat på sin tränare. För att du.
Ja, okej, du menar de har
ja, de såg ju efteråt att de inte visste.
Nej.
Så tror jag en del svarar för att de skulle slippa följdfrågor kring det. Så tror jag också att, att några, men jag tror inte att det gick ut några direktiv om att det, tänk på att tre mål är viktigt. Sen, det är aldrig lätt heller när man ska, när ska man börja släppa på den handbromsen. Det kan ju gå snabbt i handboll. Mm. Du kan inte göra det med 2 minuter kvar och leda med 5. Då kanske det helt plötsligt är ner på 2, vilket hade varit...
Men, det, ja. Men om vi pratar mellanrunda och spelupplägg och så nu sitter vi här och pratar positivt om att Sverige borde ha släppt in mer mål. Och så här, hade det varit ett annat lag och Sverige hade blivit drabbat, så hade man ju tyckt att det var en liten halvskandal att osportsligt beteende och det här är inte fair play och så här. Det finns liksom lite hål i det här. Det får vi väl säga. Det finns lite hål i vårt resonemang.
Ja, men du ska också titta på, då snackar vi om tredje part i så fall, för att, att se till att skaffa sig själv ett så bra läge som möjligt det, och utnyttja systemet. Det tycker inte jag är något konstigt, för då har man ju satt sig i det läget att man kan göra det. Det jobbiga är ju om så att säga tredje part blir lidande, och det skulle i så fall vara Island i detta fallet, och det skulle handla om att, att de hade haft råd att förlora med 2, 3 eller 4 mål ungefär. De hade ju fortfarande matchen kvar att spela, så de hade ju allt i egna händer, och det hade de ju verkligen när, det, när de ledde med några minuter kvar. Så det, ja, finns ju något, det finns ju något exempel där Slovenien spelade bort Norge,
ja,
genom att lägga sig. Då snackar vi ju verkligen att tredje part blir skadat, det kan man ju lugnt säga. Så lite grann där tycker jag också man kan väga in att det här var inte så farligt för Island. Det var bara, det handlar om 1 eller 2 mål som de hade råd att förlora med i en match som återstod och spelas. Ja. Mm.
Men det, ja, det är kul i alla fall.
Ja. Ska vi gå vidare i
ja,
stolparna?
Ja.
Jag vill ju faktiskt lyfta fram, inte för att jag skrev det och egentligen inte för att inga, behöver inte ha några ursäkter här. Nej, men Per Johanssons klockren analys av Sveriges chanser mot Kroatien är väl värd att nämnas.
Inte bara för att punkterna som gjorde att Sverige skulle vinna, det är det väl kanske fler som hade kunnat ta fram vad som krävs för att vi ska slå Kroatien. Kontringsspel, ja. No shit. Men ja, lite för att han var ju den enda, tror jag, va? Du hade väl någon liten genomgång där med experterna. Han var väl den enda som faktiskt trodde på att han gick ut stenhårt där med att Sverige hade stora chanser att vinna och trodde att det var
stort. Ja, jag körde inte panel på den, tror jag faktiskt. Jag har ju använt mina experter då och då här. Men just den tror jag inte att jag tog.
Men du körde ju någon där, vad är störst chans att Sverige slår Kroatien eller att...
Ja, det stämmer. Det gjorde jag visst. Bra, Robin.
Jag följer dig.
Du läser mer än, du läser bättre än vad jag själv kommer ihåg att jag skrivit. Ja, men det stämmer ju. Nej, visst var det så, ja. Många fler trodde på serbisk 4-målsseger. Men ja, det var ju där Per svarade så, för jag drog bara ett sms på kvällen där. Och han svarade, Sverige slår Kroatien, bara så. Och då svarade jag bara, oj, det här vill man ju ställa mer frågor om. Kan jag ringa dig imorgon? Så gjorde jag det då. Nej, men han stack ut hakan och nej, men det var väl, nej, jag håller med dig, en del av punkterna är ju självklara, men det var ju verkligen att typ i princip alla satt ju också, och vilket kanske krävdes, men att han nämnde typ att Simon, alltså att, vi har ju ett fantastiskt skytte och man kan ju hoppas att Simon Jeppsson har dagen. Ja, det kunde ju likadant Lukas Nilsson kanske, men det blev ju väldigt,
ja, men det blev bra timing. Och just efter dem, Island-matchen var en katastrof. Serbien var ju ett steg upp, men kanske inte riktigt som man satt och tänkte att det här kan leda till att vi slår Kroatien. Så det var ju inte något bara så här, man vänder kappan efter vinden tippande, kändes det som. Och sen kan man väl också, om vi är lite inne på den just bragdmatchen då, så jag gillar ju om man kritiserade Andersson lite för det här med Serbien-matchen och koll på läget, insläppta mål och så här. Det var ju jäkligt vågligt. Alltså, det är inte många som hade startat med Palicka efter Appelgrens match mot Serbien. Och lite så startade med Jeppsson. Det tog många sådana rätt så modiga taktiska beslut. Jag gillar den coachingen. Samma med när Kroatien bytte försvarsspel där i andra halvlek och Sverige direkt var, liksom var vaket och började köra 7-6. Den taktiska snabbheten tycker jag man ofta har saknat med tidigare, med Staffan och Ola till exempel. Det tog lite, man satt och irriterade sig ibland, tog lite för lång tid med förändringar i spelet och så här. Men jag har alltid gillat Andersson för den. Han är inte sen med att testa grejer. Det är ju bara inte gå i fällan direkt.
Nej, precis. Nej, men jag kan hålla med dig. Och också coachingen är en del. Och också måste det ju, sen är det säkert ett helt ledarteam och så som jobbar med det. Men sättet att ingjuta mod, få dem att slappna av. För här var det ju spelare som faktiskt hade inlett EM tungt. Jeppsson, om du slår upp de två matcherna, hade ju haft det tungt. Pallika hade bara stått 10 minuter mot Island och rena mardrömmen. Otacksamt, om än med dåligt försvarsspel framför sig. Max Dai hade ju inte kommit in i EM, kändes det som. Och jag liksom började ifrågasätta att det var kanske liksom bara lite flyt i VM på något sätt. Han kanske inte håller riktigt på den här nivån när det fick en rätt bra start och kom in i det och var underskattad och så vidare, vilket man inte riktigt är på samma sätt. Men, och så där då rätt så tungt, fick spela tvåa, va, mot Serbien och helt plötsligt var han inne som trea. Jag fattar också att han behövdes ju mot Karadžić och Sindrić så sätt, men fick ju en fullträff där. Att få sådana spelare och mitt i ett mästerskap att vända och lyfta på det viset, det är också en styrka.
Mm, ja, det är verkligen.
Och det är säkert en styrka hela laget, att de känner sig jäkligt trygga. Det är också lite intressant här nu hur
lite Henningsson var ju med ingenting i premiären, och nu fick han, visst han spela lite mot Serbien, men fick fullt förtroende mot Kroatien och ja, de alla som, det är också ett tecken tycker jag på bra ledarskap när alla de här som haft det lite tyngre kommer in och när de väl får chansen, så det var ju verkligen alla lyckades ju liksom. Det är ju en liten podd inför Frankrike-matchen där. Ska man tro, ska vi bara, vad tror du?
Jag tror att Sverige förlorar.
Det är ju lite typiskt, det är lite läge för det liksom. Nej, men det är lite läge för det. När man har slagit värnationen och överraskat stort och förväntningarna liksom dras upp och så att vi ska fortsätta succén och så blir det då kanske magplask mot Frankrike. Det hade ju varit lite typiskt och det hade väl varit typiskt. Sverige har ju med det unga laget så ja, det redan har det ju pendlat. Jag tror både du och jag skrev att mot Island var det en av de sämsta matcher man har sett på många, många år. Och mot Kroatien var det en av de bästa matcherna man har sett på många år. Mm. Så att det har verkligen pendlat från absolut botten till absolut toppeninsatser.
Verkligen. Vad tror du då inför Frankrike?
Nej, jag tror ju också att mitt utgångsläge är alltid att det går åt helvete. Och jag tror ju att det kommer göra det mot Frankrike. Däremot tror jag vi har rätt bra chans att gå vidare ändå.
Ja, men det är absolut. Så det handlar inte om att helt dissa Sveriges chanser. Utan, nej, men jag tror att man får det mot Frankrike, man slår Vitryssland och jag tror att man slår Norge. Mm. Och kanske det inte ens skulle behövas, men det tror jag kommer att behövas att slå Norge. Jag tror Sverige går till semifinal. Sen ska vi också säga att det finns, jag ska förut ringa här nu direkt när vi är klar, ska ringa till Per och fråga vad som talar för Sverige mot Frankrike. Det var redan bestämt, men så man ska få några punkter. Men innan jag slår honom en signal, så det är klart det finns saker som talar för Sverige. Att jag har inte sett som Frankrike har spelat samtidigt som Sverige, eller när jag har suttit och skrivit om Sverige direkt efter Sveriges match, så har jag inte sett i princip någonting såg jag väl i när det nu var. Ja, man blandar ihop matcherna. Men nu har jag lyssnat lite grann och kollat av med de som har sett lite mer att Frankrike inte så bra ser det ut som i varje fall, som de har varit. Och det saknas, även om de har liksom, de slog ju och gått rent så här långt ju. Men de slog ju alltså Norge med bara ett mål, trots att Norge hade 7 räddningar bara i mål. Omajero och Narciss som ändå är väldigt gamla, men det är ju ändå väldigt mycket kulturbärare i det laget. Och mycket skador har de. Nu är väl Remmeli, eller vad heter han? Och ju inte med nu, se om han byts in igen. Men, plus Fabregas och alla de här andra skadorna. Och Luka Karabatic. Va? Och, så sån sak talar ju för Sverige. Och kan, precis som de själva säger, kan vi slå Kroatien i Kroatien så kan man slå Frankrike. Och kanske det är ett bättre läge att slå Frankrike än på mycket, mycket länge. För det är ju ett spöke för Sverige och har varit så under nästan hela 2000-talet. Så. Och Sverige har inga skador. Lugnt och tryggt, ska vi också komma ihåg. Saknar Andreas Nilsson jämfört med förra truppen. Men nu här, det trodde man inte efter premiären. Men de har ju fått ett år tillsammans, så det ska ju göra en del. Johan Jakobsson är med, han var inte med i VM. Men det säger inte att han har gjort ett strålande mästerskap. Men det, som vi har pratat om, det är en annan spelartyp som har gjort nytta när han har kommit in.
Nej, det är ju ingen, egentligen Jakobsson är väl kanske den som har haft det tyngst, och då har han ändå inte fallit av ramen. Nej. Så det är ju liksom, alla har ju, ja, alla har levererat. Det är ju, hör inte till vanligheterna, tycker jag.
Nej, så att, men nej, utgångstipset är förlust.
Hur mycket annars har du, hur mycket ligger du bakom skrällen mot Kroatien? Jag läste ju att de tackade lite dig för tändvätskan där efter fiaskorubrikerna mot Island.
Ja, nej, jag tror inte att jag har någonting med det att göra. Men de kunde inte låta bli, och då kunde inte jag låta bli att skriva det heller lite. Det fick de ju ta, för att det var ju... Ja. Det var ju Zacke började när han bara passerade. Numera går de ju alltid ut. Damerna stannar ju alltid när de kommer genom mixade zonen. Men herrarna kör ju som de norska damerna gör, att de går alltid ut i omklädningsrummet först. Och tar väl något lite snack. Och sen går de en ny sväng och ställer upp för intervjuer. Men redan första svängen då, när de inte ska prata, då kunde inte Zacke låta bli. Utan när han passerade mig så här: det här var inget fiasko, va? Så
han har stenkoll, Zacke. Ja, de sa ju där med stenkoll med räkning. Jag tror han har stenkoll på... på
som
allt som skrivs. Kommer ihåg när de spelade i Guif och de mötte Kristianstad i det här, någon kvartsfinalserie där, eller semifinalserie. Kommer ihåg han lite så med, kommer inte ihåg exakt vad vi hade skrivit, men han hade ju läst någonting om sig själv då i vår tidning, som han liksom kommenterade lite snyggt så efter en match. Så han har nog stenkoll.
Han är precis, och så gillar han ju att slänga till sådana kommentarer. Han är ju rapp i truten, han tvekar ju inte. Så att,
men du sa själv där att du nog inte hade nämnt ordet fiasko. Det gick jag tillbaka, det gjorde jag däremot. Ja.
De blandar ihop, det är ju mig nu.
Nej, men samtidigt, det får man väl säga att det var ett fiasko mot dig.
Ja, det är klart det. Nej, men jag trodde när de sa det, trodde jag att jag hade skrivit fiasko. Sen så hade ju allt jag skrev andades ju fiasko. Så att jag skrev ju allt annat kanske utom ordet fiasko. Så att de tolkade som en fiasko, det gjorde de ju rätt i. Och det är klart att det var det. Jag förstår inte riktigt det här. Det läser man lite grann på Twitter också. Att nu var det, för 2 dagar sedan var det så dåligt och nu är det så bra. Ja, det var det ju. Ja, precis. Och vi skulle ju få en otroligt tråkig bevakning och publiceringar om vi hela tiden skulle vänta till Sveriges EM var slut. Och ja, man kan inte sätta domen, det tyckte jag, alltså, det tror jag inte någon gjorde efter premiären. Så dumma är vi väl inte, så att vi dömde ut Sverige. Men att man sätter det in i ett sammanhang, hur dåligt det var och hur illa det ser ut, och att man kan, jag menar, de EM har gått slut i söndags. Om de hade förlorat Serbien. Historiskt dåligt i så fall. Det har aldrig ett svenskt landslag, varken på här eller de, åkt ut efter 2 matcher.
Nej, men att beskriva vad som händer och sker, ja, måste man ju kunna göra. Ja. Jag tror till och med, sen är man ju ofta, eller ofta, men ibland är man lite så snabb på tangenterna. Jag tror att jag skrev eller twittrade eller gjorde någonting. Det kändes ju där. Känslan var ju att Sveriges EM var ju nästan... dog ju nästan efter förlusten mot Island. Mm. Om man tittade framåt lite där, förlust mot Island och vi förlorar, vi kommer inte ha chans mot Kroatien, då går vi vidare med 0 poäng, och om vi går vidare överhuvudtaget, och då är ju EM lite över.
Ja, men så tycker jag man kan känslan och spekulera, hade man. Och du får ha någon liten brasklapp, men det känns ju som vissa vill ju att man ska vänta till, ja, när Sveriges EM är över, om det är efter gruppspelet i mellanrundan där, och då ska man säga vad som har hänt typ. Eller då ska man Det är klart, då sätter man ju slutbetyget, då kommer domen. Men menar, det blir väldigt tråkigt om vi ska bara sitta och skriva referat.
Du sitter och skriver krönikor och säger, ja ja, förlust, men kom igen Sverige, vi tar nästa match.
Ja, precis. Va? Det, nej. Vi, men det tror jag också majoriteten av läsare och som följer och sånt där vill ju ha den. De spekulationerna och lägesbeskrivningarna och säkert hårda orden och hyllningarna. Det ska vi också komma ihåg.
Jag tror ju att de flesta som sitter framför tvn och så Island-matchen var rätt irriterade på läget. Och skulle man då slå upp tidningen och läsa någon slags kom igen Sverige och så, då hade man blivit ännu mer irriterad. Lite som när Sverige spelade mot Trinidad Tobago där i VM 22, var det det va?
2006.
Och hela svenska folket satt och var irriterade från tvn, och sen läser man Lagerbäcks kommentarer om att det var rätt bra ändå.
Ja, vi vann hörnorna.
Ja. Ja, då blir man lätt liksom.
Men bara... Och än en gång då, inte för att lyfta fram mig själv, men jag trodde ju inte på det när jag skrev det heller egentligen. Men jag skrev ju något till med Gottfridsson där. Du, tror ni att ni kan göra Norge? Varför hitta någonting positivt ändå, att det fanns en utväg ur det? Och när man nu tittar tillbaka då, som Norge gjorde för 2 år sedan, så är det ju, det stämmer ju på ett kusligt sätt nästan.
Mm. Ja,
för då, det, mot Island i premiären, Norge. Sen slog man Kroatien. Och jag tror det var Vitryssland eller någonting. Ja, och Island vann inte fler. Slutade sist. Så de poängen spelade ingen roll. Och sen och i det här läget är man precis som Norge för 2 år sedan. Då slutade i semifinal. Mm.
Ja, jag såg det. Det var helt sjukt faktiskt.
Norge slog väl Frankrike också i mellanrunda, tror jag.
Ja, ja. Ja, det hade inte varit fel om vi fortsätter det då.
Nej.
Ska vi ta min tredje EM-snackis? Jag hade ju, förutom spelupplägget, hade jag ju också lite Ungern där. Men min tredje är då Slovenien-Tyskland. Den här skandalmatchen, som den har väl beskrivits och kan man skriva under på. Så, såg du den?
Ja, satt och skrev samtidigt, såg slutskedet.
Det var det.
Och det var väl det viktiga.
Ja, precis. Ja, jag satt och såg den på vanliga gammel-tvn, TV10 där, och ja, Slovenien vann när de bröt sändningen. De tackade för sig där. Slog över lite på Viaplay då, för jag visste att norrmännen hade lite mer genomgående studio där.
Mm-hmm.
Och då, ja, det var ju matchen igång, och domarna stod framför skynket eller framför videokameran där och tittade på någon situation. Så det var ju en jäkla...
Ja, matchen var ju inte igång, hoppas jag. De stod...
Nej, det var inte igång. Men den var
och de stod och tittade på video. Och ute på planen spelade spelarna. Nej, förlåt. Ja.
Matchen var inte slut i alla fall.
Nej.
Och så blev det ju, man kan väl säga, den situationen... Det blev ju... Slovenien-Tyskland slutade ju 25-25. Men det var ju... Domarinsatsen lämnade väl en del i övrigt att önska, kan man säga... som helhet. Och sen de tog ju några hemska utvisningar där. Gensheimer kom i något friläge och snurrade runt, skulle göra någon bakom ryggen grej och missade och fick helt plötsligt straff och utvisning med sig. När det var, ja. Ja, det var många, många konstiga beslut, men det framförallt var det den här sista videogranskningen då som upprörde Slovenien, kan man väl säga.
Det var inte lätt för den norska kommentatorn. Det var det inte Frode?
Jo, de fick ju fel. När de visade repriser så var det ju, visade de inte den situationen som videogranskades. Så att det var nog rörigt. Man var inte avundsjuk på de som skulle kommentera detta live.
Det som jag tyckte var konstigt, när man sen har sett i efterhand då den här situationen, som var en teckning inne i mittsjacken, kan man ju säga.
Det var ju Tyskland skulle göra ett sista avkast med några sekunder kvar. Och så var ju Slovenien lite heta på gröten där framme och pillade och täckte. Det är väl det som meningarna går lite isär där, med vad som egentligen hände där sista sekunden.
Men att det tog så lång tid att kontrollera, de höll ju på i 5 minuter, det har ju lite svårt, för det kändes ju klockrent när man såg det första gången, tyckte jag.
Ja, men det, jag har inte riktigt släppt detta. Därför, nu har jag förklaringen till varför det tog så lång tid.
Ja.
Tror jag. Det är ju så faktiskt, och det ska jag väl, det visste inte jag, hade inte jag koll på i början där, att så länge de bara, om Tyskland gör ett avkast och slovenerna bara står och täcker, alltså täcker och blockar för nära, då är det inte straff och rött kort, då är det bara utvisning och nytt avkast.
Mm.
Så jag tror att det var det de kollade på, om det bara var en teckning eller om slovenerna var framme och rörde och försökte störa avkastet på andra sätt.
Jaha, och det kom de fram till att de gjorde det. Det var inte bara ett block då?
Nej, jag tror det. För att han som täcker, jag har kollat på den filmen många gånger, han som täcker skottet på avkastet, det är inte han som får rött kort. Och nu sen, Blagutinsek fick ju rött kort och det var inte han som täckte. Han som täckte stod lite, någon halv meter längre bak, och Blagutinsek stod ju alldeles framme vid Gensheimer, tror jag det var, som skulle skjuta där. Så jag tror att de kollade på massa olika kameravinklar för att se om Blagutinsek var framme och petade och försökte liksom störa avkastet på andra sätt. Att det var därför det tog liksom så lång tid.
Jag bara två inlägg i det. Dels har jag full förståelse, för den här regeln är ju så ny, det här ändå. Är det ett eller det är kanske två år sedan nu, det här med spelförstörande sista halvminuten som det numera är då, och straff och det här. Att man, har man då spelat handboll i 20 år i det läget, så förstår jag ju att man inte tänker längre än att här handlar det bara om att stoppa avkastet.
Mm.
Är du med? Jag tror, alltså hade jag själv varit spelare, de som växer upp med det nu, som min son till exempel, kommer nog ha bättre koll. Men det är ju så instinktivt att i det läget göra allt och tänka, och möjligtvis bara att det kostar en utvisning. Mm. Som har ingen betydelse när matchen är över. Men så där bara liten, jag har en viss förståelse för det slovenska agerandet. Sen så ska man ju såklart tänka längre. Två, så det såg du kanske, men jag drar det här ändå. För direkt efter käkade vi middag lite i presskåren, och då var Wislander med, så sa jag, hade den regeln funnits i EM 2002 så hade han inte tagit guld. Då är då Johan Pettersson störde tyskarna.
Mm.
Och då svarade Wislander, jo då, Gensel hade tagit straffen.
Ja, det var iskallt svar.
Ja, det var iskallt. Men det var mina två så. Ja, fortsätt du nu, för nu ska vi snart komma in på Vujovic, antar jag.
Nej, men och det blev ju, snacket var ju först då att ja, men det är självklart. De flesta trodde nog som jag där att täcker man för nära så är det straff och rött kort, det är de nya reglerna. Men så är det alltså inte. Jag tror att de inte blåste straff för att de täckte för nära. Jag tror att han fick rött kort för att han var framme och rörde och petade på han som gjorde avkast.
Men jag menar, det hade du ju också fått göra för 3 år sedan utan att det blivit mer än ett
rött kort, ja.
Ja, ett rött kort, möjligtvis. Ja. Men det är ju bra att du kan reda ut och kasta nytt ljus över det.
Ja, men det finns många experter på Twitter som liksom ställer bra frågor som man håller sig på tå. Och jag har kollat lite med mina breda kontakter i domarvärlden, och det är ingen riktigt som vågar svara på om det var rätt eller fel. Men om Blagutinsek var framme och petade och rörde, då är det straff och rött kort. Annars är det så länge de bara täckte. Och det är det jag tror, att det är därför Slovenien har protesterat och har varit upprörda. För att de anser då att, eller ja, tror väl att domarna blåste för att de täckte för nära, och då är det ju bara 2 minuter.
Domarna har inte uttalat sig, va? Och det får
det är det man hade velat ha mer av när EHF då avslog Sloveniens protest. Det var ju väntat, kan man säga. Mm. Så de motiverar liksom inte heller. Det är där man hade velat se ett litet klargörande om
vilken regel är det? Ja?
Vilken regel är det vi hänvisar till? Vad var det vi bedömde? Varför går inte protesten igenom? Nu är det liksom bara så här. Ja, domarna gjorde en bedömning och den står fast. Och så är det bra med det.
Ja, det är ju lite, för då skyddar man ju domarna på lite fel sätt. Det är ju mycket bättre.
Ja, det blir liksom så många frågetecken som hänger kvar. Och man vill, ja. Jag kan ju förstå Slovenien också, att får man bara en sån motivering så är det ju, det blir ju inget klargörande för dem på något sätt.
Det är ju inte lönt att protestera nästan. Nej. I efterhand heller, om du bara får ett goda yggskaft nästan svar tillbaka.
Det roliga var ju här sen när Vujovic skulle in, det har ni säkert sett de flesta som lyssnar på detta, han skulle in och ställa sig i målet där. Han var ju upprörd, kan man säga, både under och efter matchen. Det är ju liksom, jag kan ju bli lite trött på det här det har ju blivit så mer och mer, känns det som, i handbollsvärlden, att så fort domarna tar dåliga beslut så det räcker liksom inte att domarna råkar vara dåliga, utan då ska det hela tiden påpekas att det är EHF maffia och det är konspirationer, ja, och det är korrupt, hela handbollssystemet är korrupt. Jag tycker det blir lite, man devalverar liksom värdet av när det är korrupt på riktigt, när EHF kastar ut Australien bara för att man vill ha med Tyskland i VM och så här, utan lite, jag tycker det går lite för långt. Jag börjar bli trött på det där snacket.
Mm. Ja, det är bra, jag håller med.
Kanske är det också dags att mygga av Vujovic.
Ja, för han eldar ju på det.
Ja, men alltså, det börjar bli lite för mycket med, han är med så fort han visar sig i några mästerskap, så är det liksom skandaler och hej och hå och allt. Alla är emot honom alltid och det är korrupt system. Det påminner lite om Mourinho liksom i United. Han ser ju spöke i varenda hörn. Ibland är det ju bara så att domarna gör en svag insats. Man ser ju dåliga domarinsatser i svenska ligorna varje vecka. Liksom. Men jag tror inte för den sakens skull att Mäkinen sitter och är korrupt och vill att ena eller andra laget ska vinna. Liksom.
Nej, verkligen inte. Sen är det väl en krydda i det att det är Tyskland.
Kanske. Ja, visst. Men
det, och det är väl det som kanske också får Vujovic lite grann att gå igång. Fast han är ju hopplös, det kvittar ju. För hade det varit, ja, då kunde han hittat någonting annat att sluta på. Men
Tyskland är det mer, alltså det är IHF, det är VM, tänker jag mer att det är liksom, det är där.
Jo, de men Tyskland haft, är ju ändå att de,
ja, de har det, med allt handbollsintresse och ekonomiska muskler de inbringar så, men
jo, jag tror absolut inte att det här var något konstigt och att Tyskland i den här matchen fick några fördelar. Det låter som att det har gått rätt till by the book liksom, men att eftersom Tyskland är ena parten i ett sånt här, i en sån här match, så är det det folk stirrar sig lite blinda på. Även om jag håller med dig helt i ditt resonemang om att det har gått överdrift om det här missmaffia hela tiden. Alltså.
Ja, men till och med igår mot när de mötte Makedonien, så var det ju där någon situation där en tysk skulle springa och byta, och han, tycker man ser det tydligt på reprisen, att han försöker hoppa undan från en Makedonien-spel, men sen träffar han liksom lite med axeln där. Redan då börjar det ju liksom, och nu är det korrupt igen. Ja, liksom, ja. Ja, liksom varenda situation som Tyskland inblandar dig.
Sen måste man ju ge Tyskland att de har en fantastisk förmåga. Det var väl likadant i EM när de gick vidare där. Alltså när de tog guld. Visst, det kunde diskuteras att de fick spela ett för fult försvarsspel. Men visst var det väl så, med jättesmå marginaler. Sverige var ju med där i gruppen. Va? Och det var så här slutsekunds hela tiden, där de hela tiden hamnade på den vinnande sidan, så att säga. Och du hade ju Makedonien igår då, där han hoppar in, eller han hoppar inte in, var det Stoilov eller var det som hade läget på linjen?
Ja, Stoilov hade läget,
ja. Ja, det är ju det han inte gör, han hoppar ju inte, han bara lägger sig in fast han är helt ren. Jag försöker lära mina 10-åringar i Ikosund nu, vi körde faktiskt det här om dagen, att får du bollen inne på linjen så generellt sett, och du är helt ren, så hoppa lite grann och se vad målvakten gör istället för att bara lägga sig ner och du kan bara skjuta på ett ställe. Men
det lite var Jesper ju Nilsson, han är bra på det, tycker jag.
Att hoppa, ja. Ja, precis, stå upp. Men han bara lade ju sig där fast han var helt ren och kunde ta det lite lugnt. Så ja, men då räddar ju de där och så får de inte in sista bollen. Men det är liksom sådär, det är lite som Gary Lineker sa i fotbollen. Fotboll är ett spel, man spelar i 90 minuter plus förlängning och sen vinner Tyskland på straffar. Man måste ju kunna hylla den förmågan att
alltid lyckas få marginalerna med sig.
Ja, nästan alltid i varje fall.
Ja, och i Makedoniens fall så det var ju inte domarna som gjorde att Stoilov missade sitt läge där i alla fall. Det kan vi konstatera.
Nej, precis.
Du hade en sista punkt, eller?
Nej, det var ju Makedonien.
Det var ju lite på dem, ja, just det.
Ja, precis. Va? De är då vidare med bästa utgångsläget i den gruppen i mellanrundan. Jag körde expertpanelen igår kväll när hela gruppspelet var klart och ville ha deras, vilka de tror blir 1-4 i EM. För att se vad de tror, hur långt de tror Sverige går och så vidare och vilka som vinner till slut. Så. Ingen av de här 10 hade Makedonien vidare till semifinal.
Nej.
Så Och det är nog en känsla många har ändå. Till Grossans kanske.
Stor förtvivlan.
Ja, precis. Att ändå. Väldigt många här nu kan jag ju säga då, när ni hör detta har nog den här artikeln legat ut ett dygn, men väldigt många som, det är många som tror på Sverige. Det är lite hjärta också där. Jag tror 8 av 10 tror att Sverige går till semifinal. Men Frändesjö tror faktiskt att de tar guld också. Ett par stycken har de i final. Det är väldigt mycket Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland kan jag säga.
Inte så mycket Kroatien alltså.
Nej, inte så mycket Kroatien och inte Makedonien och ja, det är väl de och Balkan, va? Inte, någon har Spanien. Det var bara en som hade Kroatien. Nej, men att det, visst, du är ju den andra mellanrunden är ju jäkligt jämn där. De flesta har Frankrike som ett, jag tror 7 stycken tror på guld för Frankrike fortfarande. Men,
ja, jag tror på Makedonien.
Ja,
det är deras tur.
Ja.
De har varit så, man har alltid trott på dem lite grann inför mästerskap och så har de ofta bara floppat. Men nu är det, känns som nu har de Gonzales tränare, eller en redig coach.
Ja, verkligen.
Lassar av lite sista, han fortsätter i 10 år till. Men ja. Det känns som att det är sista chansen. De har rätt bra åldersstruktur också laget. Sen har man ju alltid skällt på Ristovski i målet, tycker han har varit alldeles för kass för att de skulle lyckas. Men han är ju rätt så het. Han ligger inte så högt i målvaktsläge, men han känns ändå som att han är bättre. Och då är Makedonien bättre.
Ja, nej, men det hade varit kul med Makedonien så hela vägen fram. Men vadå, tror du att de vinner guld eller?
Nej, men
semifinal. Nej, men
det hade tyckt det varit kul med semifinal mot Sverige. Det hade varit häftigt.
Ja, internt också på redaktionen.
Ja, precis.
Mm. Nej, men annars, innan vi rundar av här, vi har pratat länge, men det har ju hänt fruktansvärt mycket känns det som senast.
Ja, härligt, härligt EM.
Ja, verkligen. Vi noterar ju, det går inte att låta bli ändå, och nu tänker jag inte på något vis om någon konkurrenssynpunkt eller så, utan mer för handbollens skull, att vi är så få svenska journalister här. Få tidningar och media på plats. Det är, och framförallt nu, jag tänker på min kära konkurrent Expressen som inte är här och ännu på torsdagen, vad jag har förstått här, så vet vi inte ens om de kommer ner nu. Det är ju ändå Sveriges näst största då, tidning och
jag tycker det är grenar både i Skåne och Göteborg liksom. Det är tre tidningar egentligen. Så att, men det är det inte något slags kollektivt haveri där, att det är inte riktigt. Jag tycker det är jättemärkligt. Ni är väl bara vad är det, Aftonbladet, TT, DN?
Ja. Om jag nu är, ja, Handbollskanalen är också ner, men alltså tidningar skrivande. Så är det Aftonbladet och DN här. Och så TT då som alltid är på plats såklart. Mm. Radiosporten. Och så Viasat med sina 30. De är 30 stycken. Lite drygt. Men det krävs ju i TV. Och sen är det då SVT som nu byter av Sandberg mot Ola Brännholm. Flera är vi inte. Och
så jämför vi med dina norska kollegor på VG som väl är en hel delegation.
Ja, de är 4 stycken.
Från en tid, ja.
Ja, visst, Norge har ju varit hetare inför det här mästerskapet. Men nej, jag samtidigt, Kristianstadsbladet borde vara här, kan jag tycka. Jag vet att...
Kan jag som, också tycka.
Vi snackar, ja, det vet jag ju. Men där snackar vi ju såklart pengar och resurser. Men Expressen borde ju verkligen ha råd och... Jag menar bara, om de nu kommer ner här sent, ska boka allting sent, då blir det inte så billigt. Då blir det nästan lika dyrt som har varit där under den första veckan också. För att det är ju bara tidigt ute. Det är det jag tycker blir lite sorgligt när alltså, Kristianstadsbladet inte känner att de har råd. För att det här är inte dyrt. Alltså, är man tidigt ute så flyger du fram och tillbaka från 3000 spänn och du bor för lätt under en 1000-lapp per natt. Kan få ner det där en bra bit om man verkligen snålar. Mm. Visst, och sen så är det säkert någon traktament och lite så. All respekt för pengar, men det är tråkigt om marginalerna är så små på en tidning som Kristianstadsbladet och
Ystad. Ja, precis. Så det är många Kristianstadsspelare, Ystadsspelare. Liksom det är, både i Sverige och i andra lag. Liksom. Så att, sen tror jag inte det bara är pengar. Jag tror det handlar lite om planering också. Jag tror vi var lite dåliga där, tror jag, på planera in så att vi skulle kunna lösa det.
Men det är ju bra, ni är självkritiska.
Svagt.
Sen kan jag ju sakna, jag skriver krönikor, du har blogg. Har vi fler som, så att säga, vad ska man säga, röster kring det här EM:et? Alltså, sen har du ju Frändesjö, alltså experterna som sitter och tycker, men det kan jag också känna att även om man inte är på plats, vilket naturligtvis är det bästa och så, men du är ju inte det och har din blogg som är ypperlig och dina tankar liksom även hemifrån och med det perspektivet på tv-sändningar och sånt som en annan inte får. Det kan jag också sakna, att det inte är fler som...
Det är ju mycket på Twitter, men för de som inte... Jo. Det är ju ändå en rätt begränsad skara som följer Twitter, men annars är det inte mycket faktiskt. Ja, jag håller med. Jag hade gärna... Det hade varit liksom kul att kunna grotta ner sig ännu mer. Och jag vet inte om Robban där uppe, Zetterqvist, han bloggar väl, tror jag.
Mm. Ja, men det gör han kanske. Men då DNs, alltså Grimlo skriver lite krönikor när han är på damerna, men Nisse Palmgren som är här på DN, en fin kollega, gör inte det, och det har jag ju all respekt för. Man känner att man inte varken är en krönikör eller har handbolls liksom den känslan för handboll eller kunnandet eller så, va. Men jag tycker det är tråkigt. Jan Olsson på Ystad har väl skrivit någon krönika liksom, men det är ju mer ett nedslag kanske så efter Kroatien. Jag har inte järnkoll, så efter Kroatien, det var kul att läsa lite vad tycker folk mer än tre rader på Twitter och vad har det satts för betyg eller sådär. Nej, det är lite synd.
Alltså att det blir liksom lite olika röster också. Visst, du och jag, vi kan ju skriva, men ofta är det ju att vi håller väl med varandra. Det hade blivit lite festligare för EM med lite andra synvinklar och alla andra åsikter också, som inte bara att det inte bara blir den här samma åsiktskorridor som det lätt blir. Särskilt då när vi sitter här och pratar och tycker väl ungefär samma i många fall liksom, så att det hade...
Håller varandra bryggen, ja.
Ja, precis. Ja. Ja, men det är lite trist faktiskt.
Sen skrev ju Nicolin Nilsson på Expressen, skrev en krönika efter Kroatien-matchen utan att vara på plats då, men så det ska väl tilläggas att hon har skrivit en krönika, men jag vet att hon har fullt fokus på skidorna och EM. Eller OS nu, om jag har förstått det rätt. Va? Sen kanske hon dricker upp, det vet jag inte. Det är lite styvmoderligt behandlad handbollen, kan jag tycka. Framförallt från Expressens, Kvällsposten och GTs håll. Som är så stora handbollsregioner som GTs och Kvällspostens spridningsområde. Även om det är lokala, så de har ju massor med lokala spelare i.
Ja, men jag menar en sån som Jan Peter på Kvällsposten. Om inte Expressen har någon att skicka, så det hade ju varit kul om han hade varit där.
Absolut. Det
känns som att i hans roll, så han skriver ju extremt mycket handboll här i Sydsverige. Så att han hade ju lyft bevakningen, absolut.
Ja, verkligen. Kim Andersson har ju varit på plats och jag förstår att handbollslandslagets sociala medier lurade vår kollega Charlie Sjöstrand i den andra, i avkastpodden.
Jag hörde det, att han trodde att det var comeback på gång.
Ja, han hade skrivit så här: här är Kim på plats i Split, imorgon ser ni honom i den svenska landslagströjan. Ja. Men Kim var ju på plats och han var ju i den svenska landslagströjan när det var match, men han satt ju på läktaren ihop med Ystad IF.
Jag vill bara säga en sak, det var rätt gulligt när Jeppsson hängde in något mål mot Kroatien, så fick man se i tv-sändningen där med Staffan Olsson och Henrik Signell, de liksom fnissade mot varandra och pekade och klappade varandra på axeln, och det var härligt.
Alltså, satt de bredvid varandra?
Ja, de stod där i någon hörna, så var liksom, man såg att de tittade med imponerad blick på Jeppssons avslutta.
Okay.
Kim Andersson har man ju också fått se många gånger i rutan.
Ja. Nej, jag har inte stött på honom här, men jag såg ju på två eller en eller två medieträffarna, så trodde jag ju att Ystad IF, jag såg Oskar Karlén bland annat och Magnus Lindén, så att de dök upp där. Men det visade sig att de är ju här på träningsläger, Ystad IF om vi inte sa det då. Mm. Och lite kaxigt så bodde de faktiskt på EM-hotellet. Där alla lagen, Kroatien bodde ju på sitt eget, men där de andra tre lagen i Sveriges grupp bodde. Mm. Så att jag snackade lite med Marcus Lindgren, sportchefen där, om liksom varför. Jag tyckte det var rätt häftigt, och varför gör inte fler lag så? Kombinerat ett läger med topphandboll är ju inspirerande. Och jag menar, Ystad IF har ju en bred trupp så sett. Då var det tydligen 20 spelare, 9 ledare nere. Och det är ju allt från 17-åringar till 35-åringar som Kim då, Anders Persson. Men jag menar, tänk dig på 17, 18, 19 på läger, gå och se toppmatch i EM och sen bo då på samma hotell där dels det svenska landslaget men även många storstjärnor bor, och liksom få vara nära det och se hur det går till, och sen samtidigt för Kim och Anders Persson, de här lite äldre som har spelat med många som är i EM och känner många i landslaget och sådär, så men då visade det sig, och naturligtvis handlar det om pengar, och det visade sig att Ystad IF har ju en sponsor där, en gynnare som stod för hela det här kalaset och hade gjort något liknande för ett år sedan. Då åkte man till Spanien tror jag. Och de hade ju en tung höst i fjol och fick en bra vår, så Lindgren hoppades lite på samma sportsliga effekt också på planen då. Att de har väl varit bättre i den här hösten än vad de var i fjol. Säsongen dessförinnan. Mm. Men jag gillar ju upplevde. De har ju kört rätt så hårt också. Så att,
det blir lite roligare med den här tunga träningen om man är på plats där det händer, än om man jämför med de andra elitserielagen eller handbollsligalagen som kör på här i kylan och i slasket på hemmaplan.
Ja, ja. Ja, men det var ju första 2-3 dagarna när Ystad var nere, så var det strålande. Ja, det var som en nästan en majdag eller en aprildag i Sverige med sol och så det var ju härligt. Så att, ja, jag fattar ju också att det handlar om resurser, och alla har inte en sån sponsor som dessutom liksom var nere först, åkte ner, bokade allting, rekade och kollade vad det var bra hotell och arena och sånt där också. Så att, ja, de är ju naturligtvis tacksamma för det.
Så du förresten att Seifert har tagit över Karlskrona?
Ja. Och många som gjorde sig roliga över att en lång historia blev kort med Carl-Johan Lång. Men så kort blev det väl nästan ett år ändå, va?
Ja. Men var inte vi inne på det i podden när Thorsson kom in, att det kändes som att det var ett första steg i att avpolitera Lång? Då har vi pratat lite om det. Så det var väl inte, kom väl inte som en blixt från klar himmel.
Nej.
Sen var det lite oväntat att Seifert, jag trodde han hade lagt ner tränarkarriären.
Ja, precis. Han tog ett break från alltihopa så, men förstod att han har tränat sina grabbar någon 06 där i Ystad IF. Det är ju bara på tal. Nu är jag ju lite inne på det här då, eftersom han är ungdomstränare och i Lundaspelen. Ystad IF hade tre lag med i vår klass och alla tre gick till avslutspel. Vi slog det ena för övrigt, men ja, ska tilläggas. Nej, men det
vilken klubb var det nu igen du engagerade?
IK Sund, ja. Ja. Men Daniel Järhag, landslagsläkaren, har ett tvillingpar som är lika gammal som Edvin då, som var med där. Så vi pratade lite grann nu när vi träffades här nere i Kroatien, och han sa ju det liksom att alltså det är ju elitseriespelare nästan i vartenda, som tränar nästan vartenda ungdomslag, eller gamla elitseriespelare, så det finns ju en uppsjö av sådana såklart i Ystad. Medan andra har ju svårt, och handboll är ju inte riktigt som fotboll där alla pappor har i varje fall spelat och kan kanske ta hand om ett lag i när de är unga, riktigt unga i varje fall. Där kvaliteten är inte lika viktig. Det är ju till och med som handbollsklubbar har ju svårt att ens få föräldrar att ställa upp. Och sen kan då Ystad ha...
Unna sig den, liksom.
Ja, det är inte bara föräldrar, utan det är väldigt handbollskunnigt. Sen är inte alla bra tränare för det. Det är inte säkert bra för att spela till Lidse. Ja, det var en parentes i varje fall.
Ystad IF på plats med fler folk än Media Sverige.
Ja, verkligen. Lika många som vi har sett.
Det var det hela från den här veckans podd. Nästa vecka är vi fortfarande på EM, va? Vi har match lördag, måndag, onsdag. Och mycket talar väl för att vi är kvar då, eller du i alla fall.
Ja, att vi laddar från semifinal.
Ja, precis.
Det är fint.
Så det ser vi fram emot. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Så gör vi. Hej, hej.
Hej.